I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej och välkomna till Hanna och Alinas podcast. Det är jag som är Alina.
Och det är jag som är Hanna. För att inte det här avsnittet ska bli för långt så kommer vi gå direkt in på dagens ämne som är våra graviditeter. Så att vi kör igång med det. Så jag skrev på Instagram och frågade vad ni tyckte att vi skulle prata om idag. Och majoriteten sa förlossning, graviditet eller så här, tiden innan barn och... Och vi tänkte så här, vi kan ju inte ta allt i samma. Vi kanske vill ha ett varsitt förlossningsavsnitt i och med att du hade en tvillingförlossning och jag har haft två förlossningar. Men jag tänkte att vi kanske kan börja idag och prata om graviditeter, våra graviditeter.
Mm, jag tror att för mig så hänger ju min graviditet ihop med min förlossning.
Ja, så då blir det lite fortsättning följer sen efter det här avsnittet.
Ja, för det ledde ju upp till varför det vart... Som det vart på min förlossning liksom.
Ja.
Yes.
Skulle du vilja börja eller? Eller ska jag börja?
Nej, men börja du.
Mm. Då har jag skrivit lite, frågor här. Och då skrev jag, första frågan är tiden precis innan graviditet, preventivmedel och var planerat. Skrev jag lite så här stödord. Så jag utgår väl ifrån det. Och då skrev jag att tiden innan barn för mig var väldigt mycket typ tristess. Alltså... Alex hade sitt, han liksom jobbade jättemycket, jobbade så här 150% och så resten av tiden så åkte han enduro och tävlade och jag följde med honom, men jag hade liksom inget eget så. Alltså jag kunde typ ligga en hel dag och bara sträckkolla serier. Jag jobbade med ett jobb som jag inte kände gav så himla mycket. Jag hade precis utbildat mig till undersköterska för att jag hade tråkigt. Lite så var det faktiskt. Mm. Ja, men jag visste inte, jag hela tiden försökte greppa efter någonting att hitta på. Vi hade flyttat in i vårt hus, vi hade renoverat lite, vi var klar med det vi skulle göra. Jag hade inga vänner då. Alltså jag hade liksom ingenting. Jag hade precis gått ur gymnasiet som jag tyckte var det trökigaste hela livet. Och jag var bara så här, nej jag vet inte, jag hade ingenting gav mig någon så här kick. Ingenting fick mig att... Ja, jag var kanske inte deprimerad, men jag saknade liksom någonting. Jag saknade någonting. Ja. Mm. Och jag har väl alltid känt en barnlängtan och tänkt att jag kommer få barn tidigt.
Mm.
Och jag kände väl liksom att jag kände att jag var redo att ta nästa steg, för jag var inte ute och festa. Vi hade vårat hus. Jag hade gått min utbildning. Vi båda hade jobb. Jag kände bara så här, nej, men nu lär det hända någonting. Så.
Ja.
Så jag pratade med Alex om det och han var väl först lite emot det här med att skaffa barn. Alltså han var ju så här, men jag har ju mitt. Och Alex, alltså hade det inte varit för mig så hade säkert Alex fortfarande... Alltså det skulle inte ha förvånat mig om Alex var en sån person som aldrig skaffade barn.
Jaha,
han har aldrig haft liksom riktigt barnlängtan. Han har inte det där lilla extra för barn.
Nej.
Men till slut var ju han så här: ja, men jag vill vara med dig. Så om du känner för det, det är inte bara och bara att skaffa ett barn. Men det här var ju en lång tid vi pratade om det här. Och till slut var han så här: ja, men ja, man ångrar aldrig ett barn. Så att vi kör. Eller vi kör tänkte vi inte, utan vi tänkte så här: jag har tagit preventivmedel hela mitt liv.
Ja.
Kanske är det dags att sluta med det, så att vi kanske blir gravid om ett år då. Så.
Mm.
Första ligget vart jag gravid. Vilket jag inte visste.
Nej.
Jag trodde ju inte det. Det var ju absolut ingenting jag förväntade mig att jag skulle bli. Så att livet fortsatte där. Och precis efter att det här har skett, eller typ där i den vevan, börjar vi träffa nya vänner. Ett helt gäng. Det är då jag lär känna Emma, som är liksom min bästa vän. Och jag känner typ bara så här att livet får lite återigen typ mening. Alltså för att jag har liksom inte haft något. Ja, barn kan vänta lite nu. Och ja, men lite så att helt plötsligt kändes det som att jag fick lite ungdom. För det hade jag aldrig haft, för att jag hade ingen haft någon att uppleva det med. Så. I och med att jag gick gymnasiet på långt bort, så var det ju ingen av de vännerna jag umgicks med heller. Och så förlorade man lite vännerna från högstadiet. Ja, skitsamma.
Ja.
I alla fall så träffade vi nya kompisar och började typ så här festa. Och, ja, men, började festa. Vi har festat två gånger. Andra gången, det var ju när jag hade blivit gravid. Och jag visste inte det. Och så, vad heter det, så bjöd de typ på tequila shots och grejer där vi var. Och jag bara, fy fan alltså. Och jag är inte den som bangar på sprit.
Nej.
Utan jag brukar bara säga, åh, jättekul. Men jag kände bara, nej, det där kan inte jag dricka. Då kommer jag kräkas liksom. Och jag kände hela tiden mig så himla låg. Till slut slutade det med att jag typ låg i någon säng där och bara vilade. Typ kollade telefonen. Och jag kände typ så här, jag är deprimerad. Det är det som är problemet. Tänkte jag då. Det måste vara att det är någonting som är så fel. Och så här, eftersom att jag hade haft sån tristess i livet, så tänkte jag bara att ja, nu när jag träffar vänner jag tycker om, då kan jag inte heller ha kul, tänkte jag. Och så gick det ett tag. Men till slut så kände jag typ så här, jag mår illa även när jag är nykter. Och den där bakfyllan där, fast jag bara hade druckit lite grann, den var så jäkla illa. Och jag fick liksom symptom, men förstår jag nog lite de här som ignorerar, att de inte märker att de är gravid, att man ignorerar symptomen. För att det gjorde jag ganska länge, för att jag fattade att jag inte var gravid. Men till slut då var det bara så här en snille blixt, bara jag lär ju ta ett graviditetstest.
Men tänkte du på mig, alltså hur lång tid var det här efter? Alltså när du tog gravidtestet?
Då var jag i vecka 10.
Ja, för jag menar, fick så mens eller jag hoppat, eller?
Ja, men att hoppa över min mens, alltså det hade jag gjort så mycket. Jag hade precis slutat med preventivmedel, så det kändes inte heller jättekonstigt.
Nej, det kändes konstigt liksom.
Och så är jag väldigt virrig, så att det var kanske lite såhär, när hade jag sist mens? Det är så typiskt mig också. Det skulle kunna gå ett halvår liksom, och jag har inte märkt det. Så att det var inget konstigt då. Så.
Nej.
Tog ett test som visade positivt och jag blev bara jätteglad. Alltså även om jag där och då, innan jag visste att jag var gravid, hade kunnat väntat, så vart jag jätteglad. För jag kände bara, men då är det meant to be liksom. Det var välkommet. Och så ringde jag till Alex, för Alex jobbade borta då. Och jag var, åh, vi ska ha bebis. Jag kunde inte hålla mig. Jag var lär att ringa typ direkt. Och han blev också jätteglad. Så att så var tiden innan, och så reagerade vi på plusset på slickan. Första trimestern, och då skrev jag att jag upptäckte ändå ganska sent att jag var gravid jämfört med Klara. Alltså det var vecka 10, jag vet inte hur lång tid det hade gått, det är ju en tid innan också som man egentligen ska... Ja, men jag hade gått...
Hur lång är första trimestern?
Första trimestern, om man delar upp det i tre delar, vad kan det vara då?
Jag kan googla.
20. Nej, det är halva. 10. 12.
Ja, så då har ju redan gått igenom första trimestern innan du ens visste att du var gravid typ.
Ja, första trimestern tar väl slut när man går in i vecka 12 kanske.
Jag ska kolla. Till vecka 13. Så när man går in i vecka 14 när man är i trimester 2.
Ja, men typ, ja, men för att eftersom att jag var låg lite, ja men det var nästan första trimestern hann ju gå innan jag upptäckte att jag var gravid. Men jag hade liksom ett normalt så här, gravidillamående, det var väl de symptomen jag hade. Jo, men jag var illamående på morgonen, typ när jag blev hungrig eller när jag åkte bil, så.
Ja.
Det var det som hände och sen var den första trimestern över. Sen, andra trimestern, så skrev jag att illamåendet byggdes upp istället för att avta. Det borde ha avtagit där efter vecka 12, tror jag man brukar säga, typ att det brukar lägga sig.
Ja.
Det gjorde det inte för mig, utan snarare att det blev började komma värre. Oftare. Ja, och det eskalerade från att det kanske hade, jag hade kanske spytt en gång eller bara kvällt när jag var illamående, till att jag började kräkas. Liksom.
Ja.
Och jag bara väntade på att det skulle gå över, och det gjorde liksom inte det.
Nej.
Och det var hela tiden, här lärde jag också sluta jobba. För att jag kunde ju inte vara på mitt jobb när jag konstant kräktes av att röra mig.
Nej.
Alltså det gick inte liksom. Så att jag, här slutade jag jobba, sen kom jag nog aldrig tillbaka. Jag gick in några gånger extra där, men jag jobbade på ett jobb som, gud, det hände så mycket då för att jag var gravid på mitt jobb. Så att till slut fick jag inte komma tillbaka av den anledningen att det var fara för... Det var en brukare där som var väldigt intresserad av min mage, kan man säga.
Okej, ja.
Och gud, här fick jag, det kanske är intressant. Jag fick en, ja men jag vart ju, vad säger man, inbokad på MVC. Inskriven heter det. Fick en barnmorska som vi var in till 2 gånger, tror jag det var. Skrev in oss och första besöket som var asskön, jag gillade, eller asskön, hon var rätt fram. Alltså hon var inte så här gullig gull. Jag kan gilla det liksom, bara att man kommer in, gör det man ska och får åka hem. Jag är inte den. Sen om man klickar så är väl det jätteroligt. Men jag hatar så här gullig gull typ. Nej, men det var bara så himla skönt. Hon var bara så här, det här ser bra ut, det här ser bra ut. Anledningen till att jag säger att jag hatar gullig gull, det var för att min första barnmorska bryter benet och blir sjukskriven. Och jag får en ny som kollar, alltså när hon pratar med mig, då kollar hon på mig som att jag är lägre begåvad. Jag är... Ja, men som att jag vore ett barn, liksom. Hon kollar på mig och hon liksom skakar på huvudet. Alltså hon... Som att jag vore en baby som låg i en liten liggdel. Och hon säger, men du är så lik din mamma. Typ. Så kollade hon på mig hela tiden när hon pratade med mig. Jag vet inte om det var för att jag var ung eller om det är så hon är. Men däremellan det här... Och liksom, så ger hon mig pikar. Riktigt osköna är hon. Hon. Till exempel så börjar hon med att säga med, alltså det här, min tidigare barnmorska har inte nämnt någonting om min vikt.
Nej.
Men hon, det första hon säger typ, det är så här: du har ju alldeles för högt BMI. Så att jag tänker att när du... Ja, men, och det, jag hade ju högt BMI. Men jag kände även att... Absolut så klassas jag väl kanske in liksom i tjockspektrat, men jag kände väl kanske liksom inte att det var någon fara.
Men var det typ som du är nu, eller var det alltså...
Som jag är nu?
Nej, men du är inte ens... okej.
Ja.
Alltså du är inte kraftigt övervikt, alltså så här, det är ingenting...
Exakt vad jag kände.
Gud, jag blir helt...
Ja, men däremot så är mitt BMI... högre, men...
Men BMI är också bullshit. Det är sånt jävla bullshit. Jag blir så arg när folk tar upp BMI. Det är sånt bullshit.
Men jag kände verkligen så. Du vet inte alls hur jag lever eller någonting.
Nej.
Och jag kände inte heller att det var någon fara liksom, för min del, om alla andra världen såg bra ut. Nämn det då.
Ja.
Men här börjar hon ge mig väldigt mycket tips på hur jag ska äta. Du äter väl vitt bröd till frukost? Typ. Börjar så att ta för givet och jag bara, nej. Jag äter knappt frukost typ. Och så hon bara, för du kan börja äta så här finkrisp istället till frukost. Vad bra, då blir jag säkert jättemätt. Och sen det här att äta för två, det ska man absolut inte göra. Många säger det, men det är bara en lögn. Man ska inte äta för två. Däremot när du går in, liksom, när hälften av graviditeten har gått, då kanske du kan börja ta ett extra mellanmål. Och då tänker jag för dig att du skulle kunna dela på ett äpple. Du kan dela på ett äpple, så lägger du det andra äpplet i kylen. För då kan du ta den första halvan på förmiddagen och den andra halvan på eftermiddagen.
Gud, snacka om att starta en jävla ätstörning, ja, för en gravid kvinna som ska äta. Alltså, va?
Ja. Ja, men verkligen så här, helt sinnessjukt beteende. För att säga till någon, vem som helst, att när du är hungrig kan du ta ett halvt äpple, det är ju bantningstips.
Ja, ja.
Oj, man ska väl, ja. Men det är lite komiskt, för att sen vid min graviditet vid Klara fick jag samma barnmorska, och jag är ju alldeles för snäll för att ringa och säga typ så här: jag vill inte ha dig.
Ja.
Så att jag tog henne igen, för jag ska även säga att jag blev inte påverkad av det här. Alltså jag är ganska typ så här trygg i mig själv.
Det är jättebra, men det finns ju absolut folk som blir extremt påverkade och sånt här.
Jag sa det till mina kompisar, det är väl bättre att jag får någon än att någon som blir påverkad av det här ska ha någon.
Ja.
Men ändå liksom så himla dåligt. Men när jag var gravid med Klara, jag vet inte, det här kanske är lite triggande om jag säger, men jag gick inte upp någonting med Klara. Alltså jag höll min vikt rakt igenom. Och då, vet du vad hon säger till mig då? Du vet att det är farligt att banta när man är gravid.
Okej, okay, ja.
Mm. Ja, men jag har varit så här, de här två, förstår ni då vad jag menar med att hon kollar på mig och gullar med mig, men de här kommentarerna kommer hela tiden.
Det kan ju lika gärna ha varit hon som har skapat ett sånt beteende för dig.
Ja, ja, men det tänkte jag också på. Först säger åt mig att om jag är hungrig kan jag äta ett halvt äpple, inte ens ett helt, ett halvt äpple. Mm. Men sen, om jag hade lytt det här, vilket jag inte gjorde, jag åt helt normalt liksom. Och gått ner i vikt på grund av dina sjuka idéer som du sätter i mitt huvud, då ska du säga åt mig att inte banta.
Jag tror det är så farligt också när man har första barnet och om man är ung. För att både du och jag var ju relativt unga när vi fick vårt första barn. När man inte vet någonting och så får man en sån barnmorska, det är jättefarligt tror jag. Alltså såhär...
Ja, jätteosunt. Man ska inte lyssna på det där. Men ska vi säga hur gamla vi var när vi fick vårt första barn? För jag tror att vi var lika gamla, va?
Jag var 21, tror jag.
Och jag var också 21.
Ja.
Nej, men den graviditeten, jag vill bara nämna barnmorskan för att jag vet att många har fått lite såna här kängor ifrån barnmorskor. Ja. Medan vissa nämner de ingenting alls om vikten. Vilket jag kan tycka är mycket bättre. Ta då istället upp dåliga värden i övrigt.
Ja, nej. Åh, gud.
Så länge liksom allt såg bra ut så tänkte jag att hon kanske inte behöver trycka upp det i mitt ansikte.
Nej.
Nej. Tredje trimestern så skrev jag att illamåendet går väldigt mycket upp och ner. Men det är fortfarande liksom kraftigt när det slår till. Men det var lite från dag till dag. Men jag hade liksom lite bättre dagar, men i och med att jag kräkte så mycket vissa dagar så hade jag noll energi. Och sånt här, fixa boa, fixa med barnrum och sånt, det var ingenting jag orkade med den här förlossningen på grund av hur dåligt jag mådde med illamåendet. Ja. Så att vi hade liksom inget barnrum. Eller, alltså jag beställde grejer på internet. Fick hem, men det var ingenting som fixades här hemma.
Nej.
Så det var liksom ingen mysgraviditet på det sättet. Utan ibland låg jag bara och stirrade in i väggen så här och bara fy. Men jag åkte in två gånger tror jag också på grund av minskade fosterrörelser. Jag vill ändå nämna det för att jag tror att det är ganska vanligt att man gör det, men det var ingen fara någon av gångerna för mig. Man ska ju alltid åka in, men jag kanske kan lugna någon.
Ja, men det gjorde jag också. Jag tror två eller tre gånger. Och det kändes alltid jättebra. Jag åkte ut till Uppsala då, till förlossningen där. Och varenda gång så sa de så här att det är jättebra att du har åkt in. Man ska alltid åka in en gång för mycket. För det var ju någon gång som jag kom in, så typ direkt när vi klev in för dörren så började de sparka igen. Man bara, jaha, okej.
Ja, men jag fattar. Men
jag har varit alltid så himla bra bemött. Och det vill jag verkligen säga till alla gravida där ute. Alltså åk in en gång för mycket. Alltså är du orolig, åk in. Jag tror inte att någon skulle vara otrevlig om du åker in, alltså så här, och det inte är någonting. Sen finns det absolut kärringar, men du ska alltså lyssna inte på det, för att Det där är jätteviktigt att man åker in när man blir orolig.
Ja, gäller alltid. Ring och ja. In. Alltså,
ja.
Man har rätt till vård i Sverige, oavsett.
Ja. Ja.
Så att det tycker jag verkligen man ska göra. Men jag vill också säga liksom det, för oss, för mig var det liksom ingen fara. Det kanske kan vara tryggt att höra.
Ja, nej,
det
inte för mig heller.
Mm.
Mm.
Men jag tycker ändå att man alltid ska åka in. Men om man tycker att det är lite läskigt. Jag var ju en person som inte kände så mycket oro under min graviditet, vilket jag har faktiskt aldrig hittat någon som inte har känt, alltså, men typ ingen jag känner har varit så lugn. Alltså jag kände liksom ingen oro för missfall eller, alltså jag var väldigt typ bara så här. Alltså inte att jag gick runt och tänkte att om det blir missfall då, alltså, utan mer att jag var typ bara ganska cool i hur det var och gick inte runt och tänkte på risker. Och det, jag vet inte, det är inte många jag kan hitta som relaterar till det. Jag vill också ta upp det. För att ibland har jag känt så här, jag kände inget riktigt band så till magen. Även om jag längtade efter det som komma skulle. Så var jag aldrig, jag vet inte hur jag ska förklara, men vissa kanske också kan relatera till det. Och då vill jag bara också säga typ så här, när mina barn har kommit ut så har det, jag ändå liksom älskat dem och det har liksom inte... Men det var bara, alltså jag är så i ganska mycket. Det går liksom inte att oroa mig så mycket i onödan. Så.
Mm.
Och ibland har jag känt typ så här, men gud, det är något fel på mig. Så. Men jag kände så. Kanske känner någon annan så. Att, men det som när jag har åkt in på grund av det här, då står det liksom tydligt att man ska ringa in. Och så har jag åkt in, men jag har inte känt liksom typ så här, nej, tänk om något är fel. Utan jag har bara liksom typ, nu åker vi in och kollar, det är antagligen inget fel. Sen vet jag att saker och ting kan hända, men ja.
Lugn. Trygg i dig, alltså du kanske, ja. Jag vet inte, du var väl trygg i dig själv i att vara gravid.
Ja.
Alltså.
Men så att om någon annan känner så är det inget fel på er. Det betyder liksom inte att ni inte kommer älska era barn. För det är jag.
Ja.
Och sen skrev jag att tröttheten var enorm. Noll oro poängterade jag här också. Och, det gick ju liksom inte att borsta tänderna. Eller, ja, men du var ju också illamående. Men du hade ju en annan... Alltså, borsta tänderna var ju typ inte på tal. Tur, jag lämnade ju inte hemma heller. Liksom att borsta tänderna var ju en jäkla pina, kom jag ihåg.
Jag kunde borsta tänderna.
Du kunde det?
Kan inte relatera.
Nej, för så fort jag liksom bara satt tandborsten i munnen så kräktes jag. Alltså jag kunde ju inte ens nudda tungan.
Kräkreflexen var igång.
Och jag kom ihåg att det enda jag åt var korv med bröd och smörgåstårta. Hela graviditeten.
Smörgåstårta.
Och vi lagade ingen mat själv, tror jag, hela graviditeten. Alltså, typ ingenting. 99% av tiden var det korv med bröd, smörgåstårta. Korv med bröd lagade vi ju själv, men... Ja.
Ja,
det var det.
Ja. Men du har ju en till graviditet.
Ja. Ja, och det passar ju bra nu när jag drog ut på tiden att säga att Klaras graviditet var...
Mm.
Jag mådde lite illa i början, men har man en 2-åring hemma så hinner man inte riktigt kräkas, tänkte jag säga. Nej,
man hinner typ inte tänka på det.
Nej.
Alltså, kan tänka.
Och den här graviditeten gick så fort och smidigt och jag kände mig liksom så fräsch på insidan. Alltså jag kände mig liksom så rörlig. Ja, jag hade lite så här, heter det? När man har ont.
Foglossning?
Ja, jag hade lite foglossning hade jag. Men jag upplevde också att det blev lite värre direkt när jag gick ut på typ promenader. Men jag upplevde att eftersom att jag mådde så bra i övrigt, kände mig liksom pigg i kroppen, så kunde jag fortsätta och liksom röra på mig mycket. För att det här var en period när jag faktiskt, jag var väldigt inne i det här att jag gick ut på promenad, vi gick ut i skogen och jag upplevde att det minskade väldigt mycket av att jag rörde på mig.
Mm.
Vilket gjorde att det blev lite som medicinen typ när jag hade ont. Eftersom att jag hade orken till att gå ut och röra på mig.
Så att, jag menar, att röra på sig är väl liksom botemedlet mot foglossning oftast.
Ja, men det kanske det är.
Men det är väl bara det att när man väl har så ont så brukar man inte...
Exakt.
Palla röra sig liksom för att det gör så ont.
Exakt. Och jag var liksom väldigt bortskämd med den här graviditeten med att... jag hade ändå fortfarande orken och inte så ont. Så att den här graviditeten, förutom lite foglossning, gick så smidigt för mig.
Härligt.
Ja. Men det var ju då även min barnmorska sa att jag inte skulle banta. Men det var något mer hon sa. Ja, varje gång jag var in där på slutet, då var hon så här: har du känt några fosterrörelser idag då? Typ någonting sånt där. Och jag var bara så här: jag har en tvååring. Jag har inte hunnit tänkt på det. Och så satt, och jag brukade ju skoja med henne och säga då bara, ja, alltså, jag har ju en tvååring så jag har inte riktigt hunnit tänkt på det idag. Men jag tror att jag kanske kände någonting i morse eller igår kväll typ. Ja, och så hon bara, då, vet du vad hon sa åt mig att göra då? Den här. Jag borde lägga mig ner på soffan och känna in min mage mer. Lägga händerna på och prata så att jag känner om hon rör på sig. Typ. Men jag bara, men kan jag inte bara få vara någon gång? Jag mår skitbra. Jag känner mig trygg, jag känner fosterrörelse. Sen har jag inte riktigt tiden och kollen på att veta exakt vilket klockslag hon har. Och sen förstår jag att det är viktigt att känna fosterrörelser. Men så länge jag känner mig trygg, hjärtat tickar, för det här var ju när vi var in på täta kontroller. Så förstår jag inte varför du ska skrämma upp mig hela tiden.
Nu
kommer jag inte riktigt ihåg hur samtalet exakt gick till. Men jag vill minnas liksom att hon var så här, att hon, när jag sa typ att, gud, jag minns knappt sist hon sparkade. Men hon kanske rörde på sig. Ja. Men jag var så här ändå, hon rör på sig. Men jag minns liksom inte när det var sist. Då vill hon alltid så här poängtera att, ja, men att jag borde connecta mer med min mage.
Det är inte lätt för alla. Alltså så här, jag connectade inte, eller jo, jag tror att jag connectade ganska bra med mage liksom så. Men alltså det här med det sätter ju en press av att typ så här, gud, jag kanske borde känna mer känsla för barnet i magen, och speciellt med andra barnet också, så är det ju många som upplever att så här, jag känner ingenting för det här barnet än. Alltså jag känner ingenting, just för att man har redan ett barn att tänka på och, jag vet inte, gud, vilken kvinna.
Ja, men och så beskriver jag det liksom, att jag har ju ett barn hemma. Alltså det är liksom det, jag jobbade. Ja, men alltså, jag har inte riktigt tiden att connecta, och inte viljan riktigt heller. För att, som jag sa i min första förlossning, jag har inte varit en sån gravid mamma. Alltså jag har inte varit den som jag har känt på magen och tyckt att det var roligt när jag sparkade ut en fot. Alltså så. Men jag har inte varit den som har lagt mig ner och känt in och pratat.
Gullat liksom.
Nej, det är inte jag. Och jag kände bara att, jaha. Hon fick mig alltid att känna mig.
Att jag typ var fel.
Ja, och det här var med flera grejer. Så därför är ju mitt tips också att bli ett barnmorska. Alltså det är så värt det. Jag ångrar ju nu att jag inte gjorde det. Varför skulle jag ha henne liksom?
Ja, gud, man har ju verkligen rätt till att byta barnmorska.
Ja. Hon var bara allmänt oskön och fattade inte mig. Vi drog inte jämnt.
Nej, verkligen inte.
Nej, men så att det var det. Och sen fortsättning följer ju förlossningen då. Så att det var väl lite mer att berätta om Billis. Alltså Klara, jag har skrivit upp i en så här gravidbok typ vad som har hänt, men allting är ganska jämnt igenom. Lite illamående i början, sen flöt det på och gick så fort bara. Jag hade ju förlossningsrädsla efter Billy, men det kom ju också i nästa.
Ja, din förlossningsberättelse. Nu har jag fått höra lite, men jag är väldigt taggad på att höra just Billys förlossning.
Ja, jag ska faktiskt ta fram papprena ifrån den så att jag kan kolla lite vad som står och sådär. Nej, men din graviditet då? Innan...
Vi ska se här. Tiden precis innan graviditeten, preventivmedel, var det planerat. Tiden innan graviditeten. Vi var typ som er. Vi var klara, vi hade ju vänner och sådär. Men det var samma sak varje helg. Vi festade hos någon hemmafest och sen så liksom hela helgen och sen så jobbar man på veckan typ. Och till slut vart vi så här. Jag kände så här, för vi slutade typ festa, för vi var liksom klara med det, kände vi. Och då satt vi bara hemma och gjorde så ingenting. Jag kände verkligen så här att jag behöver ett barn. Jag skulle lika gärna kunna vara hemma och ta hand om ett barn. Alltså,
Det var så jag kände också. Jag behöver rutiner. Alltså
jag kände det. Och jag har ju alltid velat haft barn tidigt. Alltså så här, det har varit min stora grej i livet att jag vill ha barn.
Mm.
Hade jag fått bestämma själv så hade jag velat skaffa ett barn direkt efter studenten.
Ja.
Men jag hade ändå gärna att tänka så här, jag kanske borde jobba, vi behöver alltså ha en bostad.
Ja, men du beskriver ju exakt typ mig.
Ja. Och Simon har väl, alltså han har också alltid velat haft barn. Vi varit ihop när jag gick i ettan på gymnasiet.
Mm.
Så att jag har haft hela gymnasiet med upp så här, med honom.
Mm.
Så vi var väldigt unga. Men ja, vi båda två ville ha barn. Och sen så tog jag studenten, han tog studenten 2 år innan mig. Men då hade han ägde en mack. Eller hade en verkstad och sådär. Så han var ju egen företagare. Och det var liksom inte time för honom att skaffa barn. För att han var aldrig hemma. Alltså han bara jobba. Så att då, han ville inte ha barn då. Och det var ju som en sådär väldigt stor besvikelse för mig. För att jag ville jättegärna ha barn. När vi hade köpt vår lägenhet, då var jag såhär, jag vill jättegärna ha barn. Och jag mådde väldigt dåligt över att jag inte... För det var som att jag var såhär ofrivilligt barnlös, för att min partner ville inte ha barn. Och då hade vi inte ens, alltså såhär, ja nej, det var jättejobbigt. Och så var det folk runt omkring som fick såhär barn och, ja, nej,
jag, du beskrev ju typ var... exakt oss. Vi träffades ju också i ettan på gymnasiet. Och Alex var inte riktigt där. Jag kände mig jättedär redan direkt.
Ja, nej men det tog tid innan han gav med sig liksom. Och jag mådde jättedåligt. Alltså, ja, jag tyckte det var skittufft. För att jag ville jättegärna ha barn. Jag ska också tillägga här att jag slutade med preventivmedel 2017. Vi hade ingenting.
Mm.
Jag hade en känsla hela tiden av att det kommer nog ta tid för oss att få barn. För att jag har alltid haft oregelbunden mens. Jag fick mens väldigt sent. Jag fick mens i 9:an. Mm. Tror jag. Jag bara kände på mig så här, det kommer typ ta lång tid för oss att få barn. Och det gav mig också ångest över att Simon aldrig kom till skott. Och vi var bara äldre och äldre. Och nu var vi inte ens gamla. Men jag kände ju, jag som ville ha barn direkt efter studenten, tyckte att vi var ju skitgamla liksom.
Men du sa också att barn i era närhet, eller barn...
Barn
var det. Var det vänner till er som fick barn? Eller var...
Men nej, vi hade en som var gravid. Men sen så var det bara folk runt omkring.
Ah.
Alltså som jag så här, som var bekanta, som man visste vilka det var. Det var, jag vet inte, influencers. Alltså så här, bara folk.
Det känns som att när man själv är i det.
Ja, fast jag vet inte. När man är i det så känns det som att så här, alla andra får barn. Men inte jag. Alla andra blir gravida, men inte vi. Alltså, vi så. Men jag ska också tillägga att från 2017 så har vi också haft... Alltså, vi har inte varit noga med att skydda oss.
Nej.
Vi har haft oskyddat sex, ja, sen dess.
Mm.
När blir man gravid? När vart jag gravid då? För att till slut då så sa Simon... Han gav med sig.
Han gav med sig.
Alltså han då sa, okej, vi skaffar väl barn då. Så 2020 var det ju, så vart jag gravid. Efter att vi hade testat i nästan 2 år. Alltså så här, nu kör vi.
Mm.
Jag tror att det var så. Ja, det gick i alla fall så långt så att jag gick till en gynekolog. Och liksom så här, nu får du kolla mig. För att det blir inga barn. Ja, alltså vi var verkligen så här, så jävla jobbig tid. Vi kan verkligen prata om det nu. Alltså det var ju, ja.
Uh-huh.
Men det var ju inte njutbart längre liksom. För att vi verkligen försökte väldigt länge. Det var så här, ja, nu måste vi liksom. Och även fast man inte var sugen så var det så här, ja men, ja, vill vi få en chans så måste vi.
Jag kan liksom inte relatera till det. Nej. Däremot när vi bestämde oss för att skaffa Klara så var jag väldigt jag kände där och då bara, men nu vill jag ha ett barn. Och då ville jag att det skulle gå fort och vi skaffade ägglossningsstickel liksom.
Ja.
Och jag blev inte gravid på första försöket. Alltså jag fattar att det här låter, men liksom man hade, även om jag fattade, min hjärna fattade, så var jag bara så här, men det här kommer också gå fort, sa någonting på insidan. Ja. Och bara första försöket där sved liksom. Alltså för att få ett negativt graviditetstest. Och då tänker jag på alla dem, alltså typ som er, som har hållit på länge.
Mm.
Man måste ju bli alltså så vimsig i huvudet.
Ja,
av alla tankar.
Jag tror att vår, alltså så här, vi har det gått över ett år när man har testat aktivt, så räknas man ju som ofrivilligt barnlös. Så att vi ingår ju i den kategorin, men jag kan inte säga, för det finns så många som har testat så mycket längre. Så att jag är så här, fast det gick liksom inte så lång tid, men det kändes ju verkligen.
Men det var ju långt. Det, eller liksom.
Ja,
jag fattar,
ja, det var
att det kändes
men
ändå.
Ja.
Gud, nu, ja, det, nu det lät kändes, jag som värsta pick min här innan. Blev inte på första försöket. Men jag ville bara säga jag förstår inte alls den där känslan, men jag kan ändå fatta liksom att det måste vara så tufft, tuffare än vad man kan tro när man inte har gått igenom det.
Ja, nej, men det var tufft, och speciellt också när Simon liksom verkligen var så här, ja, men nu kör vi. Och då var det så här, ja, så går det inte. Mm. Alltså man bara, jaha. Men jag gick i alla fall till gynekolog och han sa att, för då kollade han mina äggstockar och allt det där. Och så sa han så här, ja, din ena äggstock typ är inte aktiv. Det är därför jag har oregelbunden mens. För kroppen ändrar ju äggstock vid menstruation. Han berättade så i alla fall för mig. För mig är det så att jag får mens från bara en äggstock. Och min andra äggstock kommer vara alltså jättefertil när jag är typ 35.
Okay.
Och jag bara, ah, okej, okay, men jag vill inte ha barn när jag är 35. Eller så här, då ska jag vara klar. Och han bara, nej gud, jag förstår det. Så här. Han bara, alltså, ja, fantastisk gubbe. Ja, han sa typ så här, så fick jag lämna så här fertilitetsprover och lite sådana saker. Och det var väl inga större fel på mig mer än att det bara är att jag får ägglossning från en sida liksom. Så att det är ju rent naturligt så... Vad heter det? Men rent naturligt så tar det ju längre tid för mig då att bli gravid.
För du ägglossar mer sällan.
Ja, precis. Mm. Ja. För att, alltså, så har det alltid varit hela min... Alltså så här, sen jag fick mens. Att jag, alltså, det kan gå 2 månader, 3 månader utan att jag har mens.
Jo, men jag har hört att de byter av varandra lite så här.
Ja, precis. Det är det de gör. Och när den har bytt av, då chillar ju den här andra. Den vill inte släppa någon liksom. Men så att det var det jag fick höra. Men han sa liksom att du kan bli gravid, så att det är bara så här fortsätta. Men vi gick vidare med att alltså han sa inte, han bara, du ska inte få någon hjälp, utan nästa steget var att Simon skulle lämna spermaprov.
Mm.
Vilket han gjorde. Och typ, jag ska också tillägga här att i Sverige, nu vet inte jag om det har ändrats, så får man inte hjälp med att skaffa barn om vi inte hade kunnat skaffa barn, om vi hade behövt IVF eller något sånt där.
Om man är under 25.
Då måste man vara 25.
Mm.
Mm. Det är så jävla... Vad har vården att säga till om det? Om jag vill ha barn när jag är 20, då ska väl jag få ha det.
Mm.
Jag tycker det där är så jävla... Ja,
ja.
Skitsamma. Han lämnade in det där spermaprovet och... under den här perioden så hade jag ett jobb som jag... inte alls trivdes bra på. Jag mådde så jäkla dåligt. Jag vart inte alls bra behandlad. Och flera på jobbet vart inte bra behandlade.
Mm.
Och jag är ju ingen som tar skit. Så att jag sa ifrån. Och det vart värsta... Ja, det var en jättejobbig period där. Och jag kom hem. Och så i affekt så bara, jag blir inte gravid, jag har skit på jobbet. Nu ska jag bara ta ett gravidtest bara för att jag är så jävla arg. Och det kommer ju ändå inte visa att jag är gravid, men jag ska ändå göra det ändå. Alltså jag tog typ ett gravidtest i affekt bara för att typ såhär.
Bara för att kan göra
jag,
något.
Jag kan lika gärna känna mig sämst över det också typ. Så gick jag och tog ett gravidtest. Och så var det var 2 streck.
Nej.
Men det var ett så himla svagt streck. Och jag bara, alltså, ser jag i synen nu. För när man har tagit gravidtest så pass många gånger som jag har gjort, så är det så här att man ser typ spöksträck. Alltså det är, man står och kollar så himla
länge. Lite som en ficklampa.
Ja, men typ, alltså, så här, man går till olika ljus och bara, är det 2 streck? Och så här, aldrig det. Men här var det så här, jag bara, det här är typ 2 streck. Skickade till min svägerska och bara, jag tror att jag är gravid. Jag stod på toaletten och bara, alltså, va? Och så gick jag ut till Simon, satt i soffan och bara, Simon, jag är gravid typ. Och han bara, och Simon är så himla så här, han tar inte ut saker i förskott.
Nej.
Så han var inte så här euforisk direkt. Han bara, jaha, typ.
Innan okay. Du har fått ett tydligt graviditetstest så tänker inte jag vara glad, eller? Var det så typ?
Nej, men när jag fick det tydligt så var han likadan. Okay, det var bara det typ så att jag vet inte, han är i vissa fall så är han så. Han var ju givetvis jätteglad för jag hade ju försökt hemma länge och så tänkte han väl, fan bra, då slipper vi knulla liksom. Men jag fick ett positivt graviditetstest där och så här, toppen. Jag var gravid. Det är lite roligt också för att dagen efter så ringer den här fertilitetskliniks-tjotifräsig-grejen och bara, hej, vi vill bara säga att spermaproven kom ut och det såg jättebra ut, typ.
Jag vet, sa du då.
Ja, jag bara, jajamän.
I mig nu.
Hon bara, fick svar igår. Hon bara, nej, för de är så himla gulliga där, för att de jobbar ju mycket med alltså sånt. Så de bara, åh, grattis, typ så här. Ja, nej, det var jättekul. Hon var ju gladare än vad Simon var, tror jag.
Men ni, Alex är lite lika, alltså som Simon. Ja. Han var bara så här, men kul, typ.
Ja, alltså Simon uttrycker inte känslor så mycket. Nej, men så då var jag gravid då. Ja, då är det... Gud, jag blir så här... Det var en sån lång historia bara där. Första trimestern.
Yes.
Jag väntade ju inte med att berätta att vi var gravida för min familj.
Inte vi heller.
För att min familj var väldigt med på att, så här, att det hade tagit lång tid och de visste att jag verkligen har velat ha barn hur länge som helst. Men för Simons sida så hade vi inte berättat någonting om det. Alltså att Simon hade lämnat spermaprov och liksom så här, att vi hade försökt väldigt länge och så här, det, ja, vi berättar inte, det kom inte naturligt att berätta för dem.
Nej,
så att de berättade för samma dag och bara, okay, typ. Men vi väntade i vad var det, 6 veckor på att berätta för Simons, eller var det vecka, vi var väldigt tidigt, alltså vecka 5 kanske. Berättade vi för dem och de var jätteglada. Och vi skulle åka, jag kommer ihåg, vi skulle åka till Malung och hälsa på Simons bror och hans fru. Och vi så skulle vandra upp på något berg. Och jag var så trött. Andfådd. Där slog tröttheten in. Alltså jag, så här, sen vi kom hem på kvällen, jag bara, jag måste gå och lägga mig. Jag var jättetrött. Och första trimestern var jag verkligen bara supertrött. Jag kände verkligen så att gud, jag orkar ingenting. Men i den här vevan med mitt dåliga jobb och sånt där, så jag sa ju upp mig därifrån pronto och började på akuten i Uppsala. Då var jag i vecka 6, tror jag.
Jag bara,
och min första dag på akuten, tror jag att det var. Eller jag hann och jobba typ 2 dagar. Och så var någon dag in bara på min, så här, på min nya intro där. Så för att jag hade jobbat på en systeravdelning till akuten och så hade jag varit in och hjälpt till väldigt mycket på akuten innan. Så ja, men jag var där och jobbade och jag började spy. Alltså jag kommer ihåg att jag var på jobbet. Jag spydde alltså fan 7 gånger. Jag var bara tvungen att gå och spy och spy och spy och spy.
Och det blir ju så mycket värre också när man känner stress, när man lär röra sig. Alltså allt det här ökar ju illamåendet så sjukt mycket.
Nej, men så att jag fick gå hem och sen spydde jag. Jag spydde så mycket. Alltså jag tror att det var
sa du till dem typ jag är gravid eller?
Ja, men det sa jag när på anställningsintervjun. Så de bara någonting så här, eller jag bara, för det var så tidigt, men jag sa det, jag bara, gud, jag ska också berätta att så här, jag är gravid, bara så att ni vet det. De bara, så han kollar på mig och bara, det syns inte typ så här. Jag bara, nej, så det är väldigt tidigt, men jag vill bara att ni ska veta det ifall att så här, ja, men det skulle vara någonting. Jag tänkte, det var ju också corona och sånt där, så att jag fick ju inte jobba med coronasjuka och sådär. Men jag menar så att jag började spy. Jag spydde en hel vecka, alltså så här konstant, eller om det var 2 veckor. Ja, det är väldigt luddigt för mig. Jag har inte koll på hur exakt det var, men jag spydde väldigt väldigt intensivt, väldigt väldigt länge. Alltså det var konstant dygnet runt. Jag fick inte i mig någonting. Alltså jag kunde dricka en tesked vatten och jag behövde spy upp det. Och den här perioden var det, alltså just de här veckorna var så jävla tuffa, för att jag kände att jag vill inte ha de här barnen i mig, för att jag mådde så pass dåligt.
Mm.
Och jag hade sån ångest, för att jag hade ju velat ha de här barnen så pass länge, och vi hade liksom kämpat relativt länge för att få de här barnen. Men jag mådde så dåligt att jag vill inte ha, alltså jag måste typ göra abort, för att jag klarar inte av det här.
Mm.
Jag ringde mamma och jag bara satt och grät i telefonen och bara spydde mellan varven, och jag har aldrig mått så där då. Alltså det var, är det, jag, om det är någonting som har traumatiserat mig mest under min graviditet, så var det hyperemesis gravidarium.
Mm. Mm.
För att nej, det var, alltså det var hemskt. Mm. Och till slut så kunde jag inte, jag ville inte vara hemma själv när jag mådde så där dåligt, så att jag åkte till mina svärföräldrar en kväll när Simon var och jobbade, för jag var ju sjukskriven.
Oh.
Nu. Och jag stannade där, för jag bara, jag klarar inte av. Det känns som att det kommer hända någonting med mig. Det känns som att tuppar jag av så kommer jag typ dö. Så jag åkte dit, mådde skit. Och sen så började jag tappa känseln i min arm, mina fingrar. Halva ansiktet började domna bort. Jag kände inte min tunga. Så jag bara, nu är det någonting som händer. Alltså här, nu får jag typ en stroke. Alltså så här, det är någonting fel på mig. Så jag ringer 1177 och de bara, du måste åka in till akuten. Ja, antingen så skickar vi typ en ambulans eller så kör ni in direkt nu. För de tänkte ju att jag hade en hjärnblödning typ. Ja, så att min svärmor sätter sig i bilen med mig och kör in till Akis i Uppsala. Och hon, jag har aldrig sett henne köra så fort. Hon var jätterolig. För att under tiden vi åkte också, jag bara, nu förlorar jag känslan här och nu känner jag inte här. Och så här, jag bara, ja, det bara typ eskalerade. Medan jag satt liksom en spypåse också, för att det var så jävla illa.
Mm.
Så kom vi in till akuten och jag berättade liksom så här, hur det ligger till, och de börjar så här ringa och typ slå på rädda hjärnan larm typ så här, så att, ja, typ börja boka alltså röntgen och allting.
Mm.
Och sen så han bara, är du gravid? För att ja, det var så tidigt, så att jag sa att det var inte det jag tänkte på. Och så berättade jag att jag är gravid, och så kom vi in på att jag har spytt och grejer. Han bara, du vet, han blåste av allting direkt.
Ja.
När jag berättade alltså att jag har spytt konstant alltså, så pass länge. Han bara, du ska åka till gynakuten, du har säkert ingen näring i dig. Alltså så här, din kropp håller på att liksom slå av.
Mm.
Så jag åkte ju dit. Och jag mådde så dåligt, jag fick ligga på lite britt där inne och vänta. Och alltså bara spydde livet ur mig. Fast jag inte hade någonting att spy, och jag kom bara galla liksom.
Mm.
Och så fick jag, så var mitt i natten också, fick jag så här, så kom det en läkare och bara, men vi ska göra ett ultraljud på dig. Jag tror att de kopplade ett dropp också på en gång. För att få i mig näring liksom.
Och här hade din svärmor åkt hem, för det var corona eller?
Ja gud, mm. ja, man fick inte.
Så du var ensam?
Simon var hemma.
Mm.
Ja, jag var helt ensam. Och Simon var hemma liksom. Alltså man fick inte ha med sig någon.
Mm.
Så fick jag knalla in helt såhär. Jag kände mig så liten. Jag kände mig så fruktansvärt liten och ynklig. Och usch, jag mådde så dåligt.
Mm.
Till något så här jättetrångt litet rum. Och så gjorde hon sån, det var mitt första ultraljud. Det var ett vaginalt ultraljud. Så fick man så här, sätta sig i en jävla gynstol och mådde piss. Och så bara, ska kolla då.
Jag ska bara kräka så får någonting uppstå.
Ja, och så började hon kika.
Jag kan inte ens föreställa mig. Ja.
Nej, men så kikade hon runt där och hon bara, här ser jag ett hjärta. Och jag bara, typ så här, vad kul. Och så, eller jag sa typ, alltså jag bara, vad bra typ. Så här, för att jag, och det var verkligen så här, min röst var säkert så här, vad bra. Alltså det var verkligen så här, ja men typ, vad bra typ så här, den lever då typ. Och så gräver hon runt lite till och så bara, här har vi ett till hjärta typ så här. Och jag bara, jaha, typ så här, vi har faktiskt pratat om det typ så här. Och hon bara, va, har ni pratat om det?
Mm.
Jag bara, Ja, alltså vi har tänkt att vi kanske kunde få tvillingar typ så här. Och man såg på henne att hon var så jättebesviken över min reaktion. För jag tror hon är väl säkert van vid så här, åh, är det sant?
Ja, eller typ, åh nej!
Ja, men typ. Och jag bara, jaha, åh, vi har ju typ pratat om det, vad kul. Typ så här. Ja. Hon bara, okej. Okay. Nej, men så det visade sig vara två. Jag var inte någon så här, jag mådde så dåligt.
Ja, man kanske inte ens hinner riktigt tänka.
Ja, nej, så hon lämnade. Alltså så här, ja, så var det klart så. Det såg ju fint ut. Så fick jag gå tillbaka till mitt rum. Ringde Simon och bara, ja, det är tvillingar typ. Och han bara, va? Typ.
Han tänkte så, bara, ja. Det enda han kunde koncentrera sig på, det var typ att du nästan höll på att få en stroke där liksom. Och du bara, ja, men det är typ, tvillingar.
Ja. Ja, fast han är typ inte så orolig heller av sig. Han är typ lite som dig, tror jag.
Ja, jag tänkte säga, det låter ju som att Simon och jag hade varit väldigt känslokallt par.
Ja, verkligen, det tror jag. Men nej, men så här, ja, men så berättade jag det. Jag berättade för min familj, min mamma och pappa var så här, gud, Vi väntade ju med att berätta. Nej, men de var jätteglada. Och mamma sa, hade ju sagt det, hon bara, jag sa ju det. För att det hade synts ganska tidigt på mig med så här mage och grejer. Undrar om det här var ju typ vecka 8, 9. Så det är fortfarande första trimestern. Så de var ju bara verkligen små pytteräker på ultraljudet. Men sen var jag inlagd på BB, tror jag. Jag fick ligga.
Och, hade de tagit några liksom prover här på dig då? Så att de såg?
Ja, gud, jag var ju helt... Alltså, såg inte bra ut.
Nej,
så det, nej, jag hade jättedåliga värden och sådär. Men jag var inlagd på BB, var där inne och mådde jättedåligt. För att jag fick ju fasta ännu mera. För att typ så här återställa kroppen. Så jag fick fasta och bara fick dropp. Och för mig att vara hungrig gör ju så att jag också blir illamående. Så att det var bara så här, det var skitjobbigt. Men jag fick vara där. Jag låg inne i några dagar och sen fick jag åka hem. För då hade jag behållit maten lite. Så fick jag åka hem och jag mådde ju fortfarande illa. Och liksom spydde och hade mig. Men jag behövde inte åka in fler gånger och få dropp. För att jag hittade typ sätt att ändå behålla det lilla jag fick behålla liksom, efter det. Och så gick jag också 2 gånger i veckan på akupunktur hos mina barnmorskor.
Berätta mer, för att jag har ju tänkt på det vid många tillfällen i mitt liv.
Ja, nej, men när man går på akupunktur för illamående så får man en nål på varsin handled. Mellan de här två benen som man ser, om man viker ner handleden så ser man ju två styckna, men man kan känna, man kanske inte ser. Mellan dem tror jag att man sätter en varsin nål, och sen sätter man också en nål typ mellan ögonbrynen. Och så får man ligga i typ en timme.
Gör det ont när de sticker in nålen?
Nej, gud nej. Det kan rycka lite ibland om de kommer åt en nerv liksom. Men det är ju inte ont, så att det gjorde jag. Det här är också fun fact. Det här är så jävla sjukt. Men jag har varit ju glömd med de här nålarna i flera timmar.
Va?
Ja.
Och så vill man inte heller så här, är ni klar? Gå ut med en nål i pannan.
Men jag var själv i ett rum. Hade ingen larm eller någonting. Ja, nej, men det kommer sjukare. Så till slut när jag hade legat där i typ 2 timmar, 2,5 timme. Jag bara, nej, men nu får jag ta ut dem här själv. Så att jag tar ut dem. Och då rinner ju blod så här. Och jag har bilder. Jag kan nästan lägga ut på våran Instagram hur jag såg ut, det jag hade tagit ut. Och så, jag kommer ihåg, så gick jag ut därifrån med nålarna i någon liten så här grej så här. Och så gick jag till henne och bara, hej, jag går nu. Och hon kollade på mig som att hon har sett ett spöke.
Ja, för hon kommer på shit,
ja, hon kommer på att jag har glömt dig. Och hon bara, nej gud, nej förlåt. Och hon skämde så fruktansvärt mycket. Och jag är så här, jag tog inte, alltså, jag var inte arg eller någonting. För att så här, alltså, misstag kan hända, herregud. Alltså jag var så här, det är ingen fara. Alltså, jag tog ut dem själv, så här, nu, jag går hem nu. Alltså, hon bara, förlåt.
Men man förstår ju henne, men jag hade nog varit som dig. Att bara, det är lugnt liksom.
Ja, nej, men alltså så här, jag verkligen, det var jättefint. Och så gick det, och så gick jag några gånger till. Och sen så hade jag, för att jag hade olika barnmorskor, så det var de som hade tid liksom att göra det, som fick bara göra det, eftersom att jag gick två gånger i veckan.
Ja, man gjorde det här hos, alltså typ på MVC eller?
Ja,
okej.
Man fick ligga, man fick ligga i ett rum liksom så här. Men så hade jag henne igen, hon som hade glömt mig. Och så sa vi det, bara, du får inte glömma mig igen. Så hon bara, gud, jag ska inte glömma dig. Alltså det var verkligen så här, alltså, gud, vilket roligt misstag.
Jag bara tänker dig gå ut där och bara, jag, hallå, här ligger jag. Och så har du nål i pannan. Och...
ja, nej men så jag hade henne igen då. För nu kommer det, nu kommer det.
Nu kommer det.
Igen. Nu kanske du, nu kanske hör vad det ska komma.
Klämmer
jag lägger mig där in igen. Hon sätter nålarna. Och det går. Det tar tid. Det kommer ingen. Hon kommer inte igen. Hon har glömt mig igen.
Men gud, hon kan ju inte att, må bra.
Nej. Nej. Nej, det kan hon inte göra.
Nej,
nej men så att hon... Jag ligger och ligger och väntar och väntar. Det går väl säkert 3 timmar igen. Så, att, så till slut så tar jag ut dem liksom. Och samma sak igen. Lite blodbad liksom. Och så går jag och letar efter henne. Men
får jag bara ställa en... sjuk fråga här kanske. Men när du ligger här, ligger du bara och blundar? Sover du eller lyssnar du på någon podd? Eller vad?
Jag har satt på poddar, för eftersom att man har nålar i handlederna så måste jag ju vara still med handlederna. Så det är jättesvårt att röra på. Speciellt första gången, för jag visste inte hur jag kunde röra på mig. Man kan ju inte sitta och pilla på telefonen eller någonting. För att jag låg ner med nålar liksom i pannan och i handlederna. Och rörde man på handlederna, då kunde det skava, alltså det kunde göra lite ont för att det så skavde någonstans liksom. Så att man ligger helt still. Men jag ser ju en klocka där inne, så att jag ser ju liksom hur tiden går.
Och du vet liksom hur länge du ska ligga egentligen.
Ja, ja. Nej, men så att det tar tid. Och till slut så får jag göra samma sak igen och ta ut dem själv. Och så här, vid det här laget är jag ju van vid att göra det. Får jag reda i mig själv där. Men så letar jag efter henne då. Och hon, jag hittar henne inte. Det är ingen kvar.
Nej.
Det här var sent på sent liksom. Så att de har ju stängt. Alltså de har gått hem allihopa. Det är ingen kvar.
Alltså jag är så intresserad. Berätta.
Ja, nej men så att då åker jag bara hem. Alltså jag kan
du,
inte säga
du kommer ut?
Ja, jag kommer ju. Ja, men alltså
vårdcentralen
är fortfarande öppen. Men barnmorskorna har ju, alltså de har ju gått hem liksom. Jag hittar ingen barnmorska. Nej men så att jag åker hem. Och när jag är hemma, när jag har varit hemma ett tag så, här, så ringer min barnmorska.
Nej.
Men typ nu,
får jag bara pausa här. Hade du tänkt höra av dig?
Nej.
Nej, du hade bara tänkt låtsas.
Alltså jag hade tänkt, alltså jag åkte ändå dit så pass många gånger, så jag hade bara tänkt att säga det när jag var där nästa gång, för att jag var där 2 gånger i veckan så. Nej men jag hade inte nummer till henne, alltså hennes privata nummer. Hon hade ju åkt hem. Nej men så hon ringde mig alltså privat från hennes telefon när hon så här, hade hämtat barnen. Hon var ju på väg hem. Och bara, Alina, förlåt. Jag kom på nu att jag har ju glömt dig. Och jag bara, ja, jag är hemma nu, jag typ så här. Hon bara, nej, nu skäms jag. Alltså hon mådde så dåligt. Man hörde på henne att så här, det här kommer hata henne. Alltså det här kommer ju. Det här kommer hon komma ihåg för resten av sitt liv, att hon har glömt en gravid kvinna 2 gånger med nålar i sig.
Varav en gång var det typ stängt.
Ja. Att hon, då hade hon åkt hem. Hon hade literally liksom glömt bort mig. Hon hade åkt ifrån mig.
Men alltså hennes liv måste ha varit så stressigt. Alltså fattar en gång det är mycket att göra att man glömmer då. Men liksom andra gången man åker hem. Hur mår
hon? Men hon liksom? Hon berättade så att hon var ärlig med så här, det är inte mitt bästa just nu liksom, så här. Och hon hade precis börjat på vårdcentralen där. Innan hade hon jobbat på förlossningen i Gävle. Jag tror inte hon trivdes bra på
Jaha, hon trivdes MVC. Inte där. Jaha, på MVC. Jag tänkte jag på förlossningen i Gävle.
Jaha, nej. Det här kommer ju också sen. Det är lite roligt. Jag kan säga det redan nu, för det ingår ju lite i... Nej, det kan jag säga, för att det har ju med min graviditet att göra fortfarande. Skitsamma.
Får jag bara fråga en sak? Som inte behövs ta med. Vad heter hon? Jag har ju jobbat lite där.
Jag kommer inte ihåg. Jag kan kolla upp det sen. För jag kommer inte ihåg vad hon hette. Men jag kan absolut kolla upp vad hon hette. Ja, men det var lite fun fact. Nu har tiden runnit som fan och jag är bara fortfarande på första trimestern. Så nu ska jag försöka speeda upp det lite. Jag är i alla fall sjukskriven sjukskriven, mår dåligt, börjar få foglossning, alltså det, ja, det är det ena och det andra. Man blir större och större och man blir ju väldigt stor väldigt fort också med tvillingar oftast.
Ja.
Men i vecka 23 så börjar jag jobba igen. Men då börjar jag på ADA igen, som det heter, som är systeravdelningen till akuten. Det är lite färre patienter, det är lugnare där.
Mm.
Så att det skulle passa mig med min lilla foglossning och lite sådär. Men illamåendet var bättre här. Jag spydde inte lika frekvent, jag kunde fortfarande börja jobba här. Men jag hade jag spydde fortfarande när jag åt. Och det var, det var fortfarande tufft med det liksom. Men sen vecka 23 så började jag jobba 50%.
Ja.
Jag hinner jobba en vecka kanske. Alltså jag hinner inte jobba. För det var 17 februari började jag jobba igen. Och den fjärde, alltså någon gång i mars. Så jag hann jobba kanske halva februari.
Mm.
Så åker jag till jobbet en dag. Och tuppar av i bilen.
I bilen?
Alltså jag känner att jag liksom försvinner i bilen. Och då, det som tur är att jag är liksom inne i stan i Uppsala. Så att man åker ju, det går väldigt sakta där.
Aha.
Alltså det är inte, jag satt inte på motorvägen som jag satt på innan. För att det är motorväg typ hela vägen till Uppsala.
Mm.
Och jag känner att jag börjar liksom försvinna. Och jag fick åka in till akuten istället för att åka liksom, ja, till mitt jobb.
Mm.
Och de tar EKG och grejer på mig. Och så vart jag inlagd på förlossningen. Och de kom fram till att jag har vena cava syndrom. Vet du vad det är?
Nej, ingen aning.
Jag ska också tillägga här att jag har vid flera tillfällen här också tuppat av när jag har legat ner på en brits. Två gånger innan jag tuppade av i bilen så hade jag tuppat av.
Men du tuppade alltså av i bilen också?
Ja, alltså det var verkligen så här, jag kom tillbaka väldigt fort.
Ja.
Det var,
men stannade? Kunde du liksom stanna? Alltså,
ja. Det hände ingenting i bilen. Men jag kände att så här, jag håller på att försvinna.
Ja, jag fattar.
Men grejen är så att två gånger innan så hade jag, på ett ultraljud hade jag, så svimmade jag. När jag låg ner.
Mm.
Och liksom försvann. Och sen så svimmade jag också en gång när de gjorde sån här med doppler, vet, lyssna på hjärtat. På,
men det här var ingenting du hade känt av innan. Det kom här. Det började där i bilen, eller?
Nej, det började de gångerna. Men då låg jag ner. Oh. Och då var det så här, ja, det kan hända. Typ så här, alltså att barnen typ tröck. Eller, alltså,
det var så det här var innan?
De gångerna var innan. Okay. Men då, alltså, som sagt, så låg jag ner. Och det var så här, jag tror att ena gången så låg jag ner och sen så hade jag typ satt mig upp. Och så hade jag liksom försvunnit.
Ja. Oh.
Och när jag tog, när det var ultraljudet så låg jag ner, men då typ försvann jag ner, låg ner. Och så är det så kul, båda gångerna så man vaknade upp och bara, de bara, oj, så här, du försvann lite. Man bara, jaha, okej. Okay. Ja, men sen i alla fall så var det i bilen där, jag åkte in till akuten och de konstaterade att jag hade det här vena cava syndrom. Och det är helt enkelt att jag hade så mycket barn i min mage så att de tröck på min kroppspulsåder.
Va?
Tror jag. Ja, men det, jag tror att det är.
Mm. Jag har faktiskt aldrig hört det här. Hör inte.
Nej, det är inte alla som blir drabbade av det.
Mm.
Men så att när jag satt på ett visst vis, alltså när det varit liksom ihoptryckt eller när jag låg på rygg. Det är därför man säger att man inte ska ligga på rygg när man är gravid.
Mm.
För att de kan ju trycka på kroppspulsådern liksom. Så, ja, men då tuppade jag av för att så här, jag vet inte, det är säkert någonting med blodflödet att så här, jag får inte tillräckligt mycket blod upp i huvudet.
Mm.
Så att jag fick typ inte, ja, så att jag hann inte jobba mycket alls förrän jag varit sjukskriven igen. För att så här, jag ska inte köra bil, för att du kan tuppa av när du kör bil.
Ja.
Jag körde fortfarande liksom, jag fick inte körförbud, så jag kunde köra typ, jag körde typ till ICA och sånt där. Och typ tänkte på hur jag satt och lite sådär, men jag skulle inte köra långt. Och grejen var så att jag hade så himla,
kanske?
Nej, och jag hade sån himla foglossning och så här, jag mådde inte bra. Egentligen så skulle jag bara fortsatt vara sjukskriven för att jag mådde inte bra. Det är bara hur jag är som person. Så här, nej, jag ska ändå jobba.
Men jag tänkte säga det. Jag gav ju upp där redan vid illamåendet. Jag var så här, jag kan inte springa och kräkas på jobbet. Det kommer inte funka. Ja. Och du bara, du hittade ett annat jobb som passar.
Ja, det är så typiskt mig. Och grejen är så här, när man är gravid med tvillingar. Så hon på Försäkringskassan sa ju det. Hon bara, men du ska inte jobba. Så här, att vara hemma. Vi vill att du ska vara hemma. Och jag bara, nej, jag ska testa. Men efter det så vart jag i alla fall sjukskriven. Alltså så här, då var det, nu är du hemma tills du
tills du föder.
Tills du föder, ja. Så att jag lunkade på där hemma, vart stor som ett hus. Och sen i vecka 31 så började jag få prematura värkar.
Uh-huh.
Min mage, och jag vart så här, alltså min mage vart som en ko, alltså den var så hård. Och jag bara, nu är det något fel.
Är det ganska vanligt med tvillingar?
Ja, mm. Ja. Alltså allting jag har berättat nu är vanligt med tvillingar.
Alltså, är det så?
Är vanligt. Ja, det är, det är en hög riskgraviditet. Ja. Så att det är jättevanligt att få komplikationer. Det är jättevanligt att få hyperemesis. Och det är jättevanligt att få vena cava. Och
känns som att allt blir dubbelt. Och, liksom.
Ja. Mm. Ja, jo, men de sa det när jag kom in för när jag spydde så mycket. De bara, ja, nej, men du har två barn så det blir oftast dubbelt av. Liksom, det blir dubbelt så illa typ. Man bara, ja, toppen, tack för peppen. Nej, men så att i vecka 31 så måste vi åka in. Och här har vi redan packat vår förlossningsväska. För att när man är gravid med tvillingar så man får väldigt mycket info. Och det man verkligen får är så här, packa förlossningsväskan tidigt. Mm. För att det är också väldigt vanligt att barnen kommer för tidigt.
Mm.
Så att, ja, vi åkte in. Och jag fick komma in på förlossningen. Det var verkligen så här, nu hej hå. De så här, försökte stoppa upp mig med så här, de stoppa lungmognad i, alltså spruta in lungmognad för barnen och försökte stoppa mina värkar. Det var verkligen så här, nu kommer de typ.
Uh-huh.
Jag var så himla beredd på att de skulle komma, men
de var lite typ så här, vi håller dem in i några dagar till i alla fall om det går typ.
Ja. Nio kom ner och så här, och presenterade sig och visade typ så här, jag fick såna små sprutor som jag skulle samla in typ mjölk i och så här, börja typ stimulera tuttarna och så här,
det, ni var förberedda här på att nu kommer de komma.
Ja, så här,
nu
ja.
Eller inom några dagar.
Ja, verkligen. Och ja, här var jag liksom orolig för, så här, att vi pratade om oro och sånt här. Här var jag orolig för att det var alldeles för tidigt och innan så hade jag inte varit orolig över att det skulle hända. Alltså, jag visste att det kunde hända, men jag var inte rädd för det. Så här, jag har aldrig varit rädd för alltså här, jag tänkte så här, men då så här, vården finns och det så här, det kommer att gå bra och det har gått bra för jättemånga och så här, men här var jag ju orolig för att det var ju bara väldigt jobbigt så här, jag har ju aldrig fött barn innan och det var
hektiskt.
Ja, verkligen. Mm. Men det lyckades stanna upp. Så då fick vi och efter jag tror det var efter 3 dagar eller om det var jo men efter 3-4 dagar på i Uppsala så kommer de och säger att så här, vi har inte plats på Neo så ni måste byta sjukhus.
Okej.
Okay. Så vi bara så okej, okay, så var vart är det jävla eller så vart ska vi hamna då? Och de bara ni ska åka till Falun. och vi bara okej. Okay. Mm-hmm. Ja eller så här, visst. Så jag får åka ambulans till Falun. Och Simon får åka bilen efter. Jag kommer till Falun. Och nu jag kommer till Falun. Alltså det är så lyxigt där.
Mm.
Ja, alltså den förlossningen, där hade jag velat föda.
Jag födde ju Falun.
Det var såhär, det första vi fick typ var såhär, ja, det var väldigt ambulansfären, stackars ambulansförare, de var ju jätteoroliga. Men vi har aldrig haft en tvilling födsel någon gång i en ambulans. Så att du får jättegärna hålla dem inne typ. Jag bara, jag ska testa, jag ska pröva. Och det är när varje ambulans färd, för det kommer flera ambulansfärder, så guppar det liksom, så att då, jag vet inte, jag fick verkar av liksom att det rörde på sig. Så att när vi kom in så var man tvungen att liksom pumpa i mig mer, så här, att, alltså stoppa upp och grejer. Och men jag kom fram där, det vart hektiskt ett tag, och vi trodde då också att de skulle komma, för det vart ja, men det var lite tufft och det gjorde väldigt ont och sådär. Men sen avtog det.
I ambulansen, eller?
Nej, kom fram.
Ni hade kommit fram. Ja, förlåt, jag missade. Mm.
Så jag fick mer typ sprut. Jag vet inte vad det var för sprut jag fick då i låret. Men det var sprutor och det var grejer jag fick hela tiden. Jag kom så väl ihåg när vi kom till Falun. Så fick vi loka till maten. Jag bara, fy fan vad lyxigt. Mm. I en glasflaska. Nej. Och så hade vi eget badrum. Och det var så.
Mm.
Och där hade de så här lite en liten terrass så här, men som man kunde gå ut Och det var så lyxigt där, jag kommer ihåg. Och solen lös, våren hade verkligen kommit då. Men så vi låg där i några dagar. Och de sa liksom så här: fortsätter det se bra ut så kommer du få permission.
Mm.
Och sen så bara kommer de in och bara, nu är det fullt på Neo här i Falun. Så att nu ska du åka till Gävle och ligga där.
Jag bara, nej, jag tycker inte lämna det här drömstället.
Ja, eller hur?
För en ambulansfärd igen.
Ja, precis. Nej, men så att då var det bara raka vägen till Gävle.
Alltså får jag bara säga att det känns så himla konstigt att man ska stoppa in dig i en ambulans när själva färden startar dina verkar.
Ja, men det var ju inga såhär.
Det hade avtagit.
Det var ju inga faror liksom såhär. Ja, ja, jo, men det hade du gjort i Uppsala också. Men det, ja, skitsamma.
Ja.
Jag vet inte. Ja. Men så att jag fick åka till Gävle igen.
Mm.
Och i Gävle så eskalerade.
Okay.
Nu fick jag, alltså här kom sammandragningarna och jag fick feber för att så här, kroppen jobbade ju hela tiden. Och jag hade väldigt ont och så här, jag kommer ihåg jag svettades och jag fick Bricanyl alltså så att det skulle bli lugnare i magen och det, ja, det var de kom, jag ser här vad jag har skrivit för jag har lagt upp på min story på Instagram. Jag uppdaterade väldigt mycket här.
Mm.
Att de kom, verkarna, sammandragningarna kom varannan minut.
Mm.
Så att här var det också så här, när folk gick så sa de liksom så här, men lycka till nu då, typ som att ja, nu ska ni få barn.
Aha.
Och det här är liksom tredje gången typ som vi har ställt oss in på att nu kommer barnen. Och här kom också Gävle så kom ni och ner och liksom visade sig.
Men får jag bara fråga du, en sak här. Hur mådde du psykiskt? Alltså av att typ såhär nu är det på gång. Eller kommer de nu? Jag är orolig. Smärtan.
Nej, men för grejen här är ju liksom att jag var så inställd varje gång på att nu kommer barnen. Så att till slut var det ju som en besvikelse för att jag orkade liksom inte ta det mer.
Fattar.
Även fast det var alldeles för tidigt för dem att komma ut så var det nästan som en besvikelse istället. När de inte kom ut för att det var sån jävla påfrestning för kroppen. Men jag var ju givetvis så himla tacksam över att de ville stanna inne liksom. Alltså ingen tvekan om saken. Men man, och, alltså, när man går igenom en sån psykisk alltså, karusell så att det är helt sjuk.
Ja, men ibland kan ju vetskapen av att, eller liksom att ibland är det jobbigare att inte veta vad som händer än att det bara händer någonting.
Ja, nej men det var riktigt. Nej, jag mådde inte bra psykiskt. Jag grät väldigt mycket och var så här, jag fattade liksom inte vad som hände. Sen efter några dagar i Gävle så sa de att så här, du tillhör ju Uppsala så att nu ska du få åka tillbaka till Uppsala. Ja, så att jag åkte tillbaka till Uppsala med ambulans. Och det här är lite så här, när jag åkte med den ambulansen så sa killarna, en kille i den ambulansen att så här, jag tycker det är konstigt att du behöver åka ambulans in. Varför är det värsta stora grejen? Att du ska ha ambulansfärd in. Och jag bara, men jag har ju prematura verkar. Eller så här, jag känner mig så... Jag vet inte, det var jättekonstigt.
När man blir ifrågasatt och så behöver man bara, det är inte jag som har bestämt.
Ja, man bara, men jag har ju liksom hållit på nästan födigt prematura tvillingar. Vad pratar du? Eller så här, jag tyckte det var jättekonstig kommentar. På tal om vårdpersonal.
Men snacka om att ha noll koll också. För att verkar är ju... Det kan ju vara när man har verkar och ska åka och föda i vecka 40 liksom, som det är lugna perioder eller, och sen kan det helt plötsligt komma med full kraft. Han borde väl veta det.
Ja, men han bara, jag har varit med om värre typ. Och man bara, okej. Eller såhär, vad, jaha. Nej, jättekonstigt. Men vi kom in till Uppsala och det såg bra ut och det hade varit lugnt sen, alltså, när jag kom in dit. Så att vi fick permission. Fast vi fick permission till att bo i ett patienthotell som är precis bredvid sjukhuset, precis vid förlossningen.
Mm.
Så när vi hade bott där i 2 eller 3 dagar så fick vi åka hem. För att då hade det lugnat sig.
Mm.
Och de stannade inne till vecka 36 plus 6. För i vecka 36, alltså jag mådde, här mådde jag så himla dåligt. Jag svullnade upp, jag var allmänt, alltså jag var så tung och stor, mådde bara, hade ont, alltså jag hade sån foglossning och så här. Min foglossning var mycket så här i blygdbenet också. Jag kunde liksom inte lyfta, alltså när man skulle vända sig i sängen, det kändes som att hela blygdbenet skulle gå av. Alltså det var riktigt, Åh, nej. Mm. Här mådde jag så pass dåligt så att jag vet att när jag var i vecka 36 plus 5 så hade jag en tid hos min barnmorska. Och jag satt och grät. Alltså jag sa, jag orkar inte mer. Jag ville så här, vi måste ta ut. Alltså så här, nu måste jag få föda för att det går inte längre.
Nej.
Och hon förstod mig verkligen. Och så här, men så tog hon lite prover. För att när man är gravid med tvillingar så får man ju också gå till MVC mycket tätare och få ultraljud mycket tätare. För de måste mäta barnen och kolla så att man inte får just havandeskapsförgiftning eller andra grejer för att man har mycket större risk för att få det.
Ja.
Men så hon tog tester, jag tror att hon kollade mitt blod eller jag vet inte vad det är man kollar när man kollar havandeskaps... Eller var urinprov? Ja, någonting. Och det såg inte så bra ut. Det liksom var tecken på havandeskapsförgiftning. Så vi fick åka in till Uppsala och så skulle de göra ett ultraljud och kolla lite mera och se typ så här, om jag var öppen och grejer. Så då tog vi med oss vårt pick och pack igen och åkte in. Och alltså grejen är här, jag var typ glad för att det syntes någonting på proverna så att jag fick åka in.
Mm.
Och jag var inte glad över att jag skulle ha havandeskapsförgiftning, men jag var typ glad över att så här, nu det här kanske gör så att jag får föda mina barn för att jag orkar inte längre. Alltså jag...
Men jag fattar. Jag tror även att även om inte folk har haft så jobbig för graviditet som du har, så tror jag att många kan känna där på slutet att man bara, nu gör jag bara vad som helst för att få ut de här.
Ja, men eller den här. Ja. Nej, men så jag åkte in dit och då så här, jag var ju öppen. Jag har väldigt, väldigt dålig minne, men jag var öppen 5, 6, 5 centimeter. Jag var i alla fall så här, jag var ju typ redo så.
Ja.
Det var lite kvar på tappen och det var det också, nu har jag glömt att säga det, men de kontrollerade ju min tapp väldigt mycket när jag var inne på prematura verka, för den var alldeles för kort. Nu kanske inte det är väsentligt när jag har gått vidare från det, men man kollar i tappen och sådär. I alla fall, så jag åkte in dit och sen så sa de så här att du kommer inte, imorgon kommer vi sätta igång dig, för vi kan inte göra det idag, ikväll, för att det måste finnas läkare liksom och personal eftersom att det måste finnas så pass många när man föder tvillingar.
Mm.
Så att då fick jag veta det och jag kom in där och läkaren bara, gud du... Alltså hon såg typ på mig att jag hade havandeskapsförgiftning för jag var så svullen. Alltså jag var så svullen. Jag gick upp. Jag vägde 100 kilo den dagen. Dagen innan förlossningen.
Mm.
Och jag vägde 60 kilo innan jag var gravid.
Mm.
Så jag gick upp jag gick upp 40 kilo, men det mesta var ju vätska. Alltså jag var ju svullen. Sen så väger jag absolut barn och sånt där, men jag var jättesvullen. Och den här dagen, kvällen och så morgonen därpå, så eskalerade verkligen havandeskapsförgiftningen. Alltså jag gick in i spegeln och bara, jag kände inte igen mig själv. Alltså jag var så svullen. Alltså man ser bilder efter, man bara, herregud, människa. Jag ser inte ens ut som mig själv.
Mm.
Jag mådde inte bra. Och ja, så vart jag igångsatt och det är en annan historia.
Ja, där började det.
Nej, men det var väl våra graviditeter.
Ja, och jag tror att vi lär avsluta här.
Gud, vi vill verkligen avsluta. Det är ingen Hanna stund, ingenting. För att nu har vi spelat in i 2 timmar. Och nu är det långt det här avsnittet blir.
Så vi avslutar här och så säger vi tack för att ni har lyssnat. Och så hörs vi nästa gång.
Det gör vi.
Mm.
Tack så mycket.
Tack och hej.
Hej hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.